Välkommen till Djurens Rätts poddradio. Under vintern och våren 2010 arrangerade Djurens Rätt Stockholm en serie föreläsningar om allt från kristendom som grund för djurrätt till näringslära och fiskindustrin. Här följer föreläsningen från den 4 februari 2010 med rubriken Utilitarism för djurens skull. Föreläser gör Pernilla Nordström. Många moderna moralfilosofer och samhällsvetenskapliga forskare är utilitarister i någon form. Men vad står utilitarismen för egentligen? Största möjliga lycka och största möjliga antal. Innebär det att det kan vara berättigat för en majoritet att förtrycka en minoritet om deras totala lycka överstiger det förtrycktas lidande? Åtskilliga djurrättsaktivister har under åren blivit influerade av Peter Singers bok Djurens frigörelse från 1975. Vad skiljer Singers preferensutilitarism från andra utilitarister? Vilka brister har preferensutilitarismen? Utilitarismen är alltså inte en enhetlig lära utan uppvisar stor variation, så vilka varianter finns och vad skiljer dem åt? Vilka fördelar har utilitarismen och vilka problem finns med utilitaristiska moralteorin? Ja, vad är moralteori förresten? Denna föreläsning försöker reda ut begreppen och sätta in dem i ett djuretiskt perspektiv. Vad säger utilitarismen om djurs moraliska ställning? Innebär utilitarismen att köttätande är försvarligt, som Torbjörn Tännsjö argumenterar, eller borde utilitarister vara veganer? Ger utilitarismen kort och gott ett tillräckligt moraliskt skydd för djuren? Pernilla Nordström är gymnasielärare i filosofi och har läst djuretik. Ledamot i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd sedan 2007 och invald i Djurens Rätts förbundsstyrelse 2009.
Ja, välkomna. Några tappra gestalter som tänker lyssna lite på filosofi då. Moralteorier. Utilitarismen är ju den största moralteorin, det vill säga har flest anhängare bland moralfilosofer och även andra samhällsforskare. Så jag tänkte att vi skulle ägna lite tid åt att titta på vad utilitarismen är för någonting och vad en moralteori är för någonting och sen då vad det har för konsekvenser för djuren då. Och framförallt titta på de olika varianterna utav utilitarism som finns. Det är ju inte en enhetlig teori utan den har stött på väldigt mycket kritik under den tiden har funnits från slutet av 1700-talet fram till idag. Och i och med all den kritik som har kommit så har man helt enkelt börjat förändra på utilitarismen och försöka bemöta den här kritiken då på olika sätt. Och därför finns det olika slags utilitaristiska varianter. Rubriken är utilitarism i djurens skull. Det ska vi försöka besvara helt enkelt efter den här föreläsningen då. Om utilitarismen ger ett tillräckligt skydd för djuren och kan vara en bra moralteori för djurs moraliska värde. Brukar kort sammanfattas med största möjliga lycka och största möjliga antal. En förkortning som kanske inte är helt korrekt utan vi kommer att titta på det och återkomma till den här kanske bättre formuleringen då. Att det här stället handlar om största möjliga överskott av lycka minus lidande under en så lång tidsperiod som möjligt. Ja, vad ska man med moralteorier till? Vi ställs ju ständigt inför dagliga beslut. Jag till exempel då som lärare ställs ju inför beslutet, ska jag äta kött eller ska jag ta vegetariskt alternativ i skolmatsalen till exempel. Och varför det är en moralisk valsituation, ja det har ju att göra med att ja, som ni känner till så har ju köttet kommer ju från djur och så måste då avlivas för att vi ska serveras kött. Och sådana här dagliga moraliska valsituationer ställs vi ju inför hela tiden. Och då kan det vara en fördel att ha en genomtänkt moralteori som underlättar ens beslut. Så man slipper stå där och skruva sig i huvudet varje gång. Ska jag ta köttet eller ska jag ta det vegetariska? Eller ska jag be om ett veganskt alternativ? Eller ska jag inte äta alls? Det är också ett alternativ naturligtvis. Kanske inte i längden men just för stunden. Den som ska fatta de här besluten brukar man kalla för en moralisk agent. Och det finns ju olika teorier då om hur den här agenten ska agera i de här valsituationerna. Pilarna står ju för olika val då, handlingar. Och sen så finns det då de som berörs av de här handlingarna som man kan kalla för moraliska patienter. Och här har jag klippt in lite bilder på olika slags moraliska patienter. Och då får man ha en diskussion här då utifrån en moralteori. Vilka ska räknas som moraliska patienter? Bör vi ta hänsyn till myggorna och träden, eller handlar det bara om människor, eller ska även vargarna och kycklingarna vara med i våra, hur vi tänker kring vad som är rätt och vad som är fel? För det är det moral handlar om. Vilka handlingar är rätt och på vilka grunder? Vad är det man vill maximera i världen? Vilka värden finns som är positiva och goda som vi vill eftersträva? Och vilka ska vi ta hänsyn till? Det är kortfattat vad en moralteori tar upp då. De här tre frågorna. Vad är rätt? Hur avgör man vilken handling som är rätt i en situation? Vad är gott? Vad har ett positivt värde? Vad är det vi ska eftersträva och försöka maximera? Och sen då för vem? Vilka ska vi ta hänsyn till? De här tre frågorna är grundläggande för moralteorier att besvara. Så att gott handlar inte om smaklökarna här, utan det är positiva värden. Utilitarismen tycker att det är konsekvenserna som är det som avgör om en handling är rätt eller inte. Så att den här moraliska agenten då i sin valsituation ska fundera på vilken utav de här handlingarna som jag ställs inför medför de bästa konsekvenserna. Och därför så kallas också utilitarism för konsekventialism. Och det är gemensamt för utilitaristerna att de är konsekvensetiker. Största möjliga lycka åt största möjliga antal var ju den korta formuleringen utav utilitarismen. Och så enkelt är det inte. Utan man har lycka och lidande att ta hänsyn till. För det är lycka som man anser är det som har ett positivt värde då, enligt utilitaristerna. Och här har vi två handlingsalternativ. Handling A genererar, ni ser den orangea stapeln här, då 9 i lycka. Men det innebär också en 4 på lidandeskalan. Och då innebär ju det att det bara blir 5 kvar i lyckohöjning då. Medan alternativ B har 7 i lyckostapeln, alltså något lägre än handling A, men mycket mindre lidande. Och då får man ju titta här då, vilken stapel är det som har största överskott av lycka minus lidande? Handling A ger 5, va? Och handling B ger 7 minus 1. Ja, det är handling B här helt enkelt. Så att det handlar inte om största möjliga lycka bara, utan det blir alltså största möjliga lycka minus lidande. Det som är gott kan delas in i instrumentellt gott och intrinsikalt gott. Nu blir det mycket såna här krångliga begrepp här. Instrumentellt gott innebär att det inte är alltid är ett positivt värde, utan bara i vissa situationer. Till exempel ett tandläkarbesök är i sig inte särskilt positivt. Det kan vara ganska obehagligt till och med. Men det ger ju någonting positivt i längden, en bättre tandhälsa. Och då räknas ju tandläkarbesöket som ett instrumentellt gott värde. Som ett medel för att uppnå någonting annat, en bättre tandhälsa. Det som moralteorierna vill peka ut, det är ju istället det som är intrinsikalt gott. Det som har ett egenvärde och alltså är gott i sig alltid. Som alltid har ett positivt värde. Och vad kan det vara för någonting då? Ja, då får man tänka sig någonting som skulle vara positivt även om man sitter på en öde ö. Och då inser man ganska snart att pengar, det är inte särskilt positivt i sig. De har man inte särskilt stor nytta av när man sitter på en öde ö. Så pengar är ju sånt här instrumentellt gott. Det har vi ju bara som ett medel. Vi kan byta det mot någonting annat som vi vill ha. Och då är det positivt. De flesta moralfilosofer är väl överens om att lycka, välbefinnande är någonting som alltid är positivt. Sitter du på en öde ö och är lycklig så är ju det trevligt och positivt. Även om du är på en öde ö. Kanske inte så troligt att man skulle vara så jättelycklig där. Men om man vore det så vore det positivt. Och det finns de som hävdar att det bara finns ett enda positivt värde. Ett enda intrinsikalt gott. Och de kallas för hedonister. Och det är just lycka eller välbefinnande då. Det är det enda som har. Allt annat är medel för att uppnå lycka och välbefinnande. Men som alltid inom filosofin så är folk inte överens, utan det finns alltid olika uppfattningar. Och det finns de som är pluralister och helt enkelt anser att det finns flera intrinsikalt goda företeelser. Till exempel vänskap, fred, hälsa, kärlek. Det är också sådana här positiva värden som många tycker är någonting som är positivt. Och då kan man ju fråga sig, varför finns det då pluralister? För det låter ju väldigt logiskt. Jo, då säger pluralisterna så här att ja, men det är skillnad på den lycka man nu känner när man har en god vänskap, en god vän. Den lyckan skiljer sig från den lycka man känner när man har en kärlekspartner eller när det är fred på jorden eller när man har en god hälsa. Och att den lycka man känner av att ha en kärleksrelation inte går att uppväga med att den lycka som man kan få om man vinner på lotto eller tar körkort eller tar studenten eller doktorerar i filosofi eller vad det nu kan vara. Hur vet de det? Ja, inga filosofer har någonsin haft någon kärleksrelation eller god hälsa eller vänskap. Jo då. De tycker väl att det är skillnad på olika slags lycka. Hedonisterna skulle hävda att det är olika intensitet utav lycka. Att det går att göra sådana värderingar i så fall. Inte att hela lyckoupplevelsen i sig skiljer sig. I det praktiska utövandet så innebär det naturligtvis att det är krångligare att vara pluralist. För då ska man ju försöka maximera fred och kärlek och vänskap och hälsa. Alla de parametrarna måste man ju försöka maximera då. Medan hedonisterna inriktar sig på ett lycka. Och sen ser de ju då att folk har en god hälsa innebär en viss lyckonivå. Och sen om alla också får varsin kärlekspartner så ökar lyckan lite mera. Och sen om det är fred på jorden så ökar lyckan ytterligare något. Så de ser ju dem bara som medel då för att uppnå en högre lyckonivå. Medan pluralisterna då måste försöka räkna med alla. Alltså i och med att de tycker att det är så olika så tror jag inte att de flesta går in på att värdera dem. Men det är klart att det finns de som anser att det är skillnad på lycka och lycka. Att det är olika kvalitet. Att en del tycker att det är finare och bättre lycka att lyssna på Mozart än att lyssna på Sven-Ingvars till exempel. De som verkligen gillar Sven-Ingvars, det är svårt att säga att deras lycka av det skulle vara sämre än. Eller de som gillar GB-glass och de som kräver att det ska vara Mövenpick för att man ska uppnå den där riktiga njutningen. Så det är knepiga. Men sen har man ju problematiken då att visar de här hjärnskanningarna verkligen den upplevda lyckan? Vi ser att de ser på Sven-Ingvars, det ger ett utslag på en femma på den här stapeln i hjärnan. Men om det verkligen är en femma i lycka jämfört med någonting annat, det är ju svårt att veta. Den tredje frågan som en moralteori ska besvara för vem, alltså vilka ska man ta hänsyn till när man gör sina handlingar, så svarar utilitaristerna att man ska vara etisk universalist. Och universalismen går helt enkelt ut på att man ska ta hänsyn till alla andra och sig själv. Och vilka alla andra är, då får man ju fråga sig vad. Då får man ju backa tillbaka då. Det beror ju på vad som är gott och vad man vill maximera och så. Och när det gäller utilitarismen så är det ju då välbefinnande, lycka eller andra varianter då där man pratar om preferenser, alltså önskningar, att tillfredsställa önskningar. Och då blir ju frågan, eller svaret på vilka alla är. Som Jeremy Bentham, han som startade utilitarismen i slutet av 1700-talet, en brittisk jurist. Han själv tog ju upp det här att ja, eftersom det viktiga är lycka, välbefinnande och det som är negativt då, lidande och smärta, så blir det ju såklart alla de som kan känna och uppleva lycka och lidande och smärta. Välbefinnande. Och då tog han ju fram då att ja, då gäller det ju även de djur som kan göra det. Så att redan så vid grundandet utav utilitarismen så var man medveten om de här konsekvenserna, att även djuren borde räknas med. Åtminstone de djur då som har möjlighet att uppleva smärta, lidande, olycka, välbefinnande. Och dit brukar man ju räkna alla ryggradsdjur då som har möjlighet med eftersom mycket av smärtförnimmelserna går via ryggraden upp till hjärnbarken, så räknas ju alla ryggradsdjur med. Nu finns det ju nya studier som visar att även bläckfiskar har något slags smärtbeteende, så att eventuellt får man väl slänga med bläckfiskarna också då. Och sen är det någon till, om det är hummer tror jag, som man räknar med. Så ryggradsdjur och bläckfiskar och humrar ingår ju ganska automatiskt då utilitarismen. Det finns naturligtvis utilitarister än idag som hävdar att det bara är människor. Men det är svårt att motivera det utifrån när man, om man ska vara hedonist eller pluralist. Då får man ju försöka förklara att utilitarismen handlar om någonting annat. Bentham har också sagt det här att var och en räknas som en och ingen för mer än en. Och det är ju någonting som ingår i universalismen då, att ingen är ju mer värd än någon annan. Alla räknas som ettor helt enkelt. Bara för att jag råkar vara jag så är ju inte jag mer värd än något annat jag. Alla är ju jag på något sätt. Och min mamma är ju inte mer värd än någon annans mamma. Bara för att du råkar vara min mamma. Alltså åldern har ju inte någon moralisk relevans i sig. Däremot kan det ju ha en indirekt relevans. Nämligen att om det bara finns möjlighet att ge medicin till en av de här mammorna. Så är det ju förmodligen så att det genererar mer lycka att ge medicinen till den yngre mamman än den äldre då, eftersom den yngre mamman kommer att kunna generera mer lycka i världen på, eftersom den förmodligen kommer leva längre. Så utilitaristerna, de ser ju någon slags abstrakt lyckostapel som finns i horisonten. Och det handlar om att få den att öka hela tiden. Det är det som är det viktiga. Om man nu är hedonist, om man nu är preferensutilitarist. Så en sammanställning då utav utilitarismen på de här tre frågorna som en moralteori ska besvara. Vad som är rätt, vad som är gott och för vem. Så har vi då de här, har jag försökt sammanställa lite grann. Och på frågan då vad som är rätt handling, ja det är konsekvenserna som avgör. Men det finns en annan variant som kallas för regelutilitarism. Jag brukar kalla det för de som både vill ha kvar kakan och äta den. Eftersom utilitarismen har en del såna här konsekvenser då, att en sån här person som är kroniskt deprimerad då och genererar lidande, en sån person borde man ju då ge en dödsspruta för att inte den ska bidra till minuskontot. Så finns det då regelutilitarister som helt enkelt lägger in en slags blockering. Att handlingar som oftast har negativa konsekvenser. Ofta så har det negativa konsekvenser att döda en människa. Och därmed har de blockerat att sådana handlingar får man aldrig göra. Även om det just i den här situationen med den här kroniskt deprimerade skulle ha bättre konsekvenser. Och vad det gäller då svaret på vad är gott, så är det ju helt enkelt så att det finns olika. Det finns både hedonister och pluralister. Den klassiska utilitarismen som Jeremy Bentham formulerade betonar ju välbefinnande och är hedonistisk. Och dit tillhör även Torbjörn Tännsjö, vår svenska professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Preferensutilitarism som jag har varit inne lite på här är ju den inriktning som Peter Singer har. Och det är bland annat av den anledningen att Singer då tycker att det är fel att döda personer, människor, sådana som har framtida önskningar. Enligt Bentham och Tännsjö, den klassiska utilitarismen, så blir det ju inget minus av att man dödar någon, förutsatt att den personen då inte skulle ha genererat väldigt mycket lycka i framtiden. Men man gör inget ont mot personen i sig egentligen. Medan preferensutilitarismen då har med det här att man då får ett minus på preferenskontot, eftersom om personen har en fortsatt önskan att leva. Om personen däremot inte har en fortsatt önskan att leva, till exempel vid dödshjälp, ja, då genererar man ju inget minus på det kontot om man hjälper den personen att dö. Så det innebär att Singer gör en fördelning då mellan olika individer, de som har medvetna preferenser om att fortsätta leva och de som inte har den medvetna preferensen, de önskningarna. Till exempel fiskar då räknar man med att inte ha några medvetna preferenser om att fortsätta leva. Alltså är det mindre ont att döda en fisk jämfört med att döda en människa. Så att man gör ju ett fel egentligen mot kontot, lyckokontot eller preferenskontot, om man bara plockar bort en individ. Eftersom den individen hade kunnat generera fortsatt lycka eller önskningstillfredsställelse. Men om man ersätter dem, som man gör inom köttindustrin till exempel, att man dödar kalvar och så ersätter man med nya kalvar, då räknar man med att kalv som kalv har ungefär samma preferenser, och då kan man ersätta dem. Så det innebär ju att Singer tycker att om man tänker sig, säg att föräldrar får ett barn som föds med någon väldigt plågsam sjukdom, som aldrig kommer att få ett särskilt bra liv trots medicin och vetenskap och operationer och så. Så att det kommer att innebära lidande dels för spädbarnet själv och sen för föräldrarna. Och föräldrarna då kanske har en önskan om att det här barnet inte ska få fortsätta leva. Då tycker Singer att det är helt okej att ge aktiv dödshjälp. För att dels för att tillfredsställa föräldrarnas preferenser och sen förmodligen även spädbarnet då, som bara kan se fram emot ett framtida lidande. Det finns sådana exempel, det finns barn som föds med blottad ryggrad, heter det, spina bifida barn som har en väldigt plågsam tid. Och det man gör då, det är ju att man ger dem passiv dödshjälp, det vill säga man lägger inte in resurser, man ger dem inte... Man försöker väl ge dem smärtstillande, men låter dem då själv dö av uttorkning och svält. Och det kan ju ta sin lilla tid. Och där är ju både klassisk utilitarism och preferensutilitarism överens att aktiv dödshjälp är okej. En tredje variant har jag skrivit till här som vi också var inne på. Negativ utilitarism. Det har att göra med att utilitarismen kan ha en konstig konsekvens, någonting som kallas för the repugnant compulsion, conclusion, the repugnant conclusion, den motbjudande slutsatsen. Tanken är att man ska öka lyckostapeln i världen. Och det finns ju många varianter på det, men två varianter är ju att antingen öka lyckan hos den befintliga befolkningen, de som finns, individerna, eller så försöker man att öka lyckan genom att skapa nya individer. Och det skulle kanske kunna vara så att det är lättare, därför att även om en ny individ skapas som bara upplever lite glädje i sitt liv så genererar ju den ändå lite glädje på den här lyckostapeln. Och det är väldigt många sådana individer som har väldigt lite glädje i sitt liv, så genererar de tillsammans väldigt mycket lycka på lyckostapeln. Kort och gott, är man utilitarist så ska man helt enkelt föröka sig så mycket som möjligt för att skapa så mycket individer som möjligt. Givet då att det inte blir någon annan konsekvens att det skapar lidande på sikt. För jag menar, skulle vi skapa väldigt mycket köttätare så skulle det generera mycket lidande naturligtvis. Och då finns det negativa utilitarister som tycker att nej, men det viktigaste är nog kanske inte det här med att öka lyckostapeln hela tiden. Att bara tänka på det. Utan det viktiga är kanske istället att fokusera på det negativa värdet, lidandet, smärta, och försöka minimera det istället så mycket som möjligt. Och då, då blir det ju lite mer fokus på de som faktiskt finns här och nu istället för framtida generationer. Ja, man kan ju tänka sig den andra varianten också, att om... För det är ju den vanligaste kritiken mot negativ utilitarism. Att är man negativ utilitarist, då vill man ju förinta mänskligheter som skapar en massa lidande. Men man kan ju tänka sig en annan variant. Säg att vi som människor gick in för att verkligen försöka minimera allt lidande bland i djurvärlden till exempel, och bland oss människor. Så säg att du som person ägnar mer tid åt att minimera lidande än att själv skapa lidande. Då kan du ju, har du ju ett existensberättigande även som negativ utilitarist. Nej, alltså den är inte helt lätt. Och det är väl en av anledningarna till att det inte är särskilt många moralfilosofer som ägnar sig åt negativ utilitarism. Jag pratade själv med Torbjörn Tännsjö om det här när jag träffade honom för ett tag sedan. Och han sa, nej, det förintar sig själv, det är ju... Jag vet inte. Jag är själv lite smått förtjust i den, så att jag tror mer på den. Det finns, som jag sa här på för vem, så finns det naturligtvis, jag ska peka där såklart, de som hävdar att det bara gäller människor, utilitarister då. Och sen finns det de som hävdar att ja, men eftersom det viktiga är preferenser eller välbefinnande, lycka, så måste det ju handla om alla de individer som kan uppleva det. Och då blir det ju ryggradsdjur och eventuellt bläckfiskar och humrar. Och så finns det naturligtvis utilitarister som hävdar att det gäller allt liv. Men om vi backar tillbaka då, de hedonistiska utilitaristerna, vilka anser de att man ska ta hänsyn till här då? Men om vi nu säger att blommor, trädet och myggan inte ska räknas med, innebär det då att vi får göra vad som helst med dem enligt utilitaristerna? Trädet och myggan och blomman har inte något moraliskt värde i sig. Däremot kan de ha ett indirekt värde genom att blommorna ger glädje för människor eller djur. Precis som träd och myggorna är ju mat åt fåglar. Och så att på så sätt kan man ju tänka sig att bara för att de inte har ett direkt moraliskt värde så kan de ändå få det indirekt. Alltså i andra hand. Genom att... Och därför är utilitarismen också en stark anhängare utav miljövård, att bry sig om miljön. Men miljön i sig har inget egenvärde, utan det är ju som ett indirekt värde då för människor och för djur som kan uppleva lycka och lidande. Kritik då? Vad finns det för brister med utilitarismen? Väldigt mycket finns det kritik. Befogad och obefogad. En vanlig kritik som jag varit inne på tidigare här, det är ju hur ska man kunna mäta lycka? Och hur ska jag kunna veta vem som blir lyckligast utav någonting? Eftersom vi är olika. När jag pratar om det här i mina gymnasieklasser så brukar jag säga att jag har glassar. Och hur ska jag veta vem som kommer bli lyckligast utav den här glassen som jag har i handen och kan dela ut? Jag har bara en glass och ska ge den till en av er. Hur ska jag kunna veta vem av er som genererar mest lycka? Vi har ju ingen lyckomätare. Möjligt då med den här hjärnskanningen som du var inne på. Så jag får köra en hjärnskanning på allihopa då. Visa en bild på en glass. Se. Utilitaristerna försvarar sig genom att säga ja visst, det är omöjligt att göra en exakt jämförelse mellan olika människor och att mäta lycka. Men det innebär inte att det är helt omöjligt. Vi kan oftast i de situationer som vi står inför dagligen räkna ut på ett ungefär vad som genererar mer lycka och vad som inte genererar mer lycka. De flesta tycker inte om att få en käftsmäll till exempel. Men det är klart att det finns de som tycker om att få det, och då ska de väl få det i så fall. Jag brukar ta upp exempel med mina elever att de flesta vet ungefär hur deras föräldrar skulle reagera om man kom hem med ett intatuerat hakkors i pannan. Så att man kan på ett ungefär räkna ut vad reaktionerna blir. Och de flesta här inne skulle förmodligen bli glad utav en glass då. Naturligtvis en vegansk glass i det här fallet då. Men, så att det kommer ju, oavsett vem jag ger den till, så kommer det generera en liten lycka. Fast det är klart, i det här fallet, om jag bara ger ut en glass, då har vi ju 15 personer som blir lite missnöjda för att de inte fick glassen. Och då är det ju helt enkelt bättre att jag inte ger någon glassen kanske. För lidandestapeln blir kanske större än. Den andra kritiken är, hur ska man någonsin kunna veta att välja rätt handling? Hur ska vi kunna räkna ut konsekvenserna av olika handlingsalternativ? Det kan ju alltid hända oförutsedda saker som gör att en handling visar sig vara fel som man från början trodde vara rätt. Och utilitaristerna svarar ungefär samma sak på det. Att ja, visst, vi kan aldrig veta helt säkert vad konsekvenserna blir av olika handlingar. Det vet man ju först efter man har utfört handlingen. Fast man vet ju inte vad konsekvenserna hade blivit av de handlingar man inte utförde. Och då säger de där samma sak där igen. Då, att ja, visst, det är mänskligt att fela. Och det är jättetråkigt om man råkar välja fel handling. Men huvudsaken är ju ändå att vi försöker välja rätt. I de flesta fall, och då kommer vi förmodligen också att välja rätt handling. Eftersom vi på ett ungefär ändå kan se konsekvenserna av våra handlingar. Den tredje och mer starkare kritiken vänder sig mot att utilitarismen innebär att ändamålet helgar medlen. Det vill säga att det finns ingen handling som i sig är fel och förbjuden. Utan skulle det visa sig att en hemsk handling har bättre konsekvenser, så ska man helt enkelt utföra den. Om vi tänker oss gladiatorspel. Om en stor majoritet får väldigt mycket glädje av att titta på gladiatorspel. Och så visar det sig att gladiatorerna som får ställa upp i det här, de genererar naturligtvis en lidande stapel. Men om lyckostapeln är högre hos alla åskådarna jämfört med gladiatorerna, ja, då har de ju helt enkelt en plikt att genomföra de här gladiatorspelen då, för de genererar ju mer lycka i världen då, stapeln. Sen måste ju också utilitaristerna säga att ja, hur troligt är det här då? Hur troligt är det att de här åskådarnas glädje verkligen överstiger lidandet hos gladiatorerna? Det är inte särskilt rimligt. Dessutom så finns det säkert andra sätt att generera liknande lycka som de här åskådarna. Man kan ha simulera gladiatorspel som kanske genererar kanske inte lika mycket lycka, för de är blodtörstiga de här åskådarna, men kanske ökar lyckostapeln lite grann mot att man slipper lidandestapeln då. Animerade gladiatorspel eller någonting sånt. Så att det finns ju alltid olika alternativ, och som utilitarist måste man ju välja det alternativet som genererar mest lycka minus lidande. Och då är det förmodligen, finns det förmodligen bättre alternativ. En annan stark kritik mot utilitarismen, det är att man är för en orättvis fördelning av lyckan. Om vi återgår till det här med glassarna, hur många är vi här inne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vi är 15 personer här inne. Om jag har 15 stycken glassar, hur ska jag fördela dem då, tycker ni? Ja, en var tycker man ju ganska rimligt. Men om det skulle visa sig att Alexandra här, hon uppnår en enorm eufori om hon får 5 glassar. Hennes glädje av att få en glass, den är nästan som noll. Men får hon 5 glassar, då blir hon extremt lycklig. Och hennes lycka då av 5 glassar kommer att överstiga 10 av er andras gemensamma lycka av att få en glass. Ja, då borde jag ju helt enkelt ge henne 5 glassar och sen fördela de övriga, och så är det några som blir utan då. Och som utilitarist så vill man ju öka lyckan så mycket som möjligt. Och då ska ju Alexandra ha de här 5 glassarna då. Och då försvaras utilitaristerna med att ja, men då får vi ju räkna bort lidandet också. För det är ju några av er som blir utan glass. Även om ni kanske inte är så jättesugna på en glass just nu, så kan det här just att bli förfördelad, förbisedd, att bli utan, generera ett visst mått av lidande. Och då måste man ju räkna med den lidande stapeln. Och då kanske det visar sig att förmodligen hade varit bättre att ge alla varsin glass i alla fall. Så försöker utilitaristerna försvara sig mot en orättvis fördelning. En annan kritik är ju att det helt enkelt är förkrävande. Att moralteorin, utilitarismen, är förkrävande. Dels på empirisk kunskap. Man måste ha väldigt mycket fakta för att veta innan vilken handling man ska göra. Det är väl kanske inte så stark kritik för oss till vardags. Så vi har kanske inte så knepiga beslut. Men är man till exempel politiker och ska fatta större beslut som berör väldigt många människor och djur, då blir det väldigt mycket som man måste hålla reda på, helt enkelt. Men den är också krävande i en annan mening, nämligen att den kräver ju att vi gör den handling som genererar mest lycka hela tiden. Och det innebär ju att, ja, hur mycket pengar har ni på er ungefär? Ja, strunt samma, men säg att ni har en 100-lapp i alla fall till förfogande. Finns det olika saker ni kan göra med de där 100 kronorna? Ni kan gå och köpa en biobiljett, ni kan gå och spendera dem på Pressbyrån, köpa fika. Eller så kan ni skänka dem till Djurens Rätt. Eller så kan ni skänka dem till någon annan hjälporganisation. Var tror ni att pengarna genererar mest lycka för mest antal individer? Ja, inte är det på bio, va? Filmen kanske till och med är tråkig och dålig. Brukar oftast inte vara så bra. Och knappast inte heller i kafeterian då, eller Pressbyrån, köper fika. Det kommer inte heller generera så mycket lycka. Det är bara en sån här snabb sockerchock och sen så sätter det sig på höfterna. Så att ni ska helt enkelt skänka pengarna. Det innebär att en del tycker att utilitarismen är förkrävande. Det innebär ju att vi i princip ska leva på existensminimum. Vi ska och försöka vara lycklig på det, helt enkelt. Det går ju inte att missunna sig så mycket så att man bidrar till lidande stapeln. Utan det bästa är ju om människor kan nöja sig med så lite som möjligt och skänka så mycket som möjligt av sin inkomst. Sen den sista starka kritiken då, som brukar vara mot utilitarismen, det är just det här att man kan offra en för en majoritet. Att individerna i sig har inget egenvärde, utan det enda som har värde är ju lyckan och lidandet som genererar någonting på staplarna i horisonten där. Så att individerna kan man... Om det visar sig att det har bättre konsekvenser att döda en individ, så bör man göra det. Om det genererar mer lycka då. Utbytbarheten kommer man ju alltså ifrån då på preferensutilitarismen som Peter Singer har. Just när det gäller personer, sådana som alltså har en uttalad önskan om att fortsätta leva. En medveten önskan om att fortsätta leva. De räknas ju som personer och de är inte utbytbara då, eftersom dödar man en sån person så genererar ju det ett minus på frustrationskontot. Det har man ju inte inom hedonismen, utan är det så att man dödar en person i den hedonistiska utilitarismen, om man bara ersätter den med en annan person med ungefär lika möjligheter till lycka, så är ju summan noll. Om man tänker sig att man dödar en individ trots att den har en fortsatt önskan om att leva, men man ersätter den med flera nya individer, då blir det ju flera mot en, och då är det ju okej. Så i den meningen kan man säga att man kan ta bort frustrationen. Men då krävs det ju flera personer. Däremot så ger ju inte Singer då... egenvärde, eller personer som inte, eller icke-personer blir det ju, icke-personer som inte alltså har preferenser om fortsatt levnad, de är ju utbytbara, till exempel kycklingar eller fiskar, eller så det är ju jag vågar inte ge mig in i någon diskussion om vilka som har medvetna fortsatta önskningar om att leva. Jag vågar inte säga exakt var den gränsen går. Men det är i alla fall den gränsen som Singer anser har betydelse. Att det måste finnas en medveten preferens om att fortsätta leva. Däremot kan det ju vara fel, även om nu kycklingar inte skulle ha en sån medveten preferens, kan det ju ändå vara fel att döda dem. Därför att dödandet i sig innebär ju smärta. Och de har ju definitivt en preferens om att undvika smärta och lidande. Så att av den orsaken så är det ju fel att döda kycklingar. Och är det så att man står i en valsituation där det kanske visar sig att om man tänker på alla andra så vore det bättre att döda en individ. Men då måste man ju ta med i beräknandet, hur kommer det påverka mig att jag dödar en individ? Hur mycket lidande kommer det inte generera för mig att ha dödat en människa och få leva med det? Det lidandet måste jag ju också, det genererar ju också på minuskontot. Så det är självklart måste man ta med det. Så att det är inte bara, det är även agenten, inte bara patienten man ska ta hänsyn till. Och det kan ju vara en av fördelarna också med utilitarismen, tycker jag, att den utgår också ifrån agenten själv, vad man själv känner och tycker och kan leva med. Det finns ju andra teorier som bara tittar på handlingarna i sig och inte bryr sig om agenten eller patienterna. Så det kan jag tycka är en fördel att man även får utgå ifrån vad man själv klarar av och känner och tycker. Men är det så att oavsett mitt lidande av att döda någon, att den handlingen ändå skulle på sikt generera mer lycka än lidande, så får jag ju svälja det och helt enkelt utföra den handlingen. Om jag ska vara utilitarist då. Så på så sätt är den ju krävande, helt klart. Vad bör en utilitarist säga om djurförsök? Ja, utilitaristerna blockar ju inte djurförsök i sig. Utan är det så att något försök skulle generera mer lycka för ett större antal än de som kommer att få genomgå de här försöken, så bör man genomföra dem. Och vad gäller det med djur som familjemedlemmar och husdjur? Ja, det är klart att man kan tänka sig att skulle ett djur som far illa i en familj ändå generera väldigt mycket glädje för familjen. Så ja, då är det väl tänkbart att det skulle kunna vara. Ja, fast å andra sidan får man ju tänka sig det här enda alternativet. Skulle de inte lika gärna kunna uppnå en liknande. Om jag hoppar tillbaka till den här stapeln. Där att det du beskrev är A-alternativet. De får en glädje av 9 av att ha det här husdjuret. Men husdjuret kommer att lida motsvarande 4. Så är ju överskottet där då 5 för glädjen. Man kan tänka sig att de skulle kunna ha ett annat husdjur som inte har samma möjligheter att lida. Och alltså eliminera den gråa stapeln. De skulle få en mindre lycka för att det skulle inte ge lika mycket det djuret. Men de skulle ändå få ett visst mått av lycka. Ja, då är det ju bättre att de har ett sånt husdjur istället. En vandrande pinne eller vad det nu kan vara för någonting. Så att en utilitarist måste ju hela tiden titta så. Vad finns det för andra alternativ som skulle kunna generera lika eller mer glädje men mindre lidande då? Så att en fördel med utilitarismen, det är ju att det är ju berättigat att gå till veterinären och utsätta djuret för ett visst mått av lidande under en kort period för att det kommer att gynna djuret på längre sikt. Att det är klart att det kan bli olika utfall för de olika inriktningarna och vad man vill maximera. Så att nu har vi ju mest pratat om den hedonistiska klassiska utilitarismen med lycka och lidande. Så, men visst. Men det gäller ju även preferensutilitarismen har ju i stort sett samma utfall här också, Peter Singer. Han säger ju inte att det är fel med djurförsök i sig. Naturligtvis har ju djuren preferenser om att inte utsättas för lidande som man frustrerar i djurförsök. Men om det är så att det är väldigt många fler människor och djur som får sina preferenser tillfredsställda av att en mindre mängd då djur utsätts för det här, så är det ju ändå korrekt enligt hans uppfattning. Ja, djur som underhållning, ja, det är ju samma sak där. Det är, om inte djurens lidande innebär mer lidande än lycka, så utan skulle kunna vara då att det genererar mer lycka än lidande, ja, då är det ju okej. Dödshjälp har vi ju redan diskuterat. Det som är det stora problemet, tror jag, för utilitaristerna, det är ju djurpornografi. Där blir det ju knepigt att vara utilitarist och mot det. Då blir det ju som lagstiftningen är nu. Att man måste kunna påvisa att det genererar ett lidande för djuren för att det ska vara fel. Så att där tror jag nog att den stora frågan är. De andra sakerna, djur som underhållning, de flesta djur har ju sämre på cirkusar och så än vad de skulle kunna ha andra liv. Så att där det är ju givet, och likadant med zon och djurparker och så, att sånt skulle ju försvinna om utilitarister fick bestämma. Djur i livsmedelsindustrin, där är ju givet då, och det säger ju Torbjörn Tännsjö också, att dagens köttfabriker är att likställa med Auschwitz eller liknande, alltså koncentrationsläger, att det är inte berättigat att äta det köttet som serveras idag i butikerna, helt enkelt. Men skulle det vara så att djuren hade det bra, om man skulle kunna ändra på livsmedelsindustrin så att djuren skulle kunna ha bra liv, att de skulle kunna få sina behov tillgodosedda, och sen ge dem en smärtfri död, ja, då säger de hedonistiska utilitaristerna att ja, då skulle det kunna vara berättigat att äta kött, att föda upp djur under sådana förhållanden. Givet då att man ersätter dem med nya djur. Det här har ju Per Anders Svärd argumenterat emot på sin blogg, såg jag, där han tar upp att det är inte så enkelt att bara ersätta de här djuren, utan det innebär ju också en massa lidande i processen att ta fram nya individer, födslosmärtor och sådana saker. Det lidandet måste man ju också räkna in i det här, så att det kanske inte är så enkelt att bara byta ut individer. Men det är klart att man får ju också räkna bort, om vi skulle kunna ha en metod att smärtfritt döda djur, som vi inte har idag, men om det skulle vara möjligt, så skulle ju det kunna vara någonting som utilitarister tycker är positivt, att man i så fall smärtfritt döda djur innan de börjar bli gamla och skröpliga och får en massa lidande av ålder, cancer och så. Och det gäller ju naturligtvis även för människor. Men det är ju rent hypotetiskt om det skulle vara möjligt. Och det är där finns det ofta ett problem just med filosofi, att vanliga människor förstår inte det här, att man pratar hypotetiskt om hur någonting skulle kunna vara, inte hur det faktiskt är. Och där får jag ju, måste jag ju försöka försvara Torbjörn Tännsjö, som faktiskt säger att det här är ju bara hur det skulle kunna vara i en möjlig tänkbar värld, men som det ser ut idag så är det inte berättigat att äta köttet då. Och vi skulle förmodligen inte ha råd att äta det om djuren fick sina behov tillgodosedda och levde bra liv som innebär mer lycka än lidande. Då skulle vi förmodligen inte ha råd att framställa det. På svaret då, om man bör vara vegan då som utilitarist. Ja, alltså i alla fall inte äta animalier som kommer från djur då som kan uppleva smärta och lidande. För det är ju de som genererar det. Och det innebär ju i och för sig direkt då alla de ryggradsdjur och så. Men man kan också tänka sig indirekt de djur, ta till exempel räkor. Det kanske inte är fel att äta räkorna i sig. Däremot så kan det vara fel att gynna den industrin, därför att i upptagandet av räkorna så är det väldigt många kännande djur och individer som far illa. Och måste man räkna med de konsekvenserna i att gå och köpa de här räkorna, och därför bör man avstå från det också. Så att utilitarister bör nog vara veganer, skulle jag vilja hävda. Jag vågar inte uttala mig om exakt vad... Alltså utilitarister tycker ju inte att det är fel att äta kött i sig. Alltså själva köttätandet i sig är inte fel. Felet är att djuren föds upp och lever under hemska förhållanden som genererar lidande. Så att själva handlingen att äta köttet är inte fel. För det genererar ju inte lidande i sig. Utan det är ju bara konsekvenserna av köttindustrin som... Så att det felet är ju egentligen att gå och köpa kött. Ja, så väljer man att bli utilitarist och går in för att, som hedonist då, att maximera lyckan och minimera lidandet. Ja, då bör man ju försöka att glädja sig åt enkla glädjeämnen. Och ofta är det ju så att det som vi blir glada av är sånt som faktiskt inte kostar någonting. Så att man kan ju försöka att leva på en hyfsad standard. Inte unna sig en massa lyxprylar som bara ger sig en tillfällig tillfredsställelse, utan försöka satsa mer på sådana värden som ger mer hållbar lycka och som kan generera mer lycka. Till exempel vänner. Det är klart att det här är ju mest teoretiska resonemang. Det kommer ju ändå falla på sin rimlighet rent praktiskt att föröka en väldig mängd. Om vi nu väljer någon djurart som uppenbarligen är ganska lätt att tillfredsställa och som inte lider så mycket av enkla förhållanden. Att man skulle maximera den arten då på jordklotet för att generera så mycket lycka som möjligt. Så skulle det naturligtvis få väldigt många andra konsekvenser som på sikt kommer att generera ett visst lidande. Det kommer ju slå ut i ekosystem och många sådana saker som kommer göra att det kommer generera en hel del negativa konsekvenser som gör att det kanske inte är det bästa alternativet i alla fall, skulle jag tro. Det finns en del som menar på att Singer är preferensist eftersom han graderar då att preferensen att fortsätta leva är viktig och gör en gränsdragning då mellan individer som har den, att det är värre att döda individer som har den preferensen att fortsätta leva än att döda individer som inte har den medvetna preferensen. Att han helt enkelt gör en åtskillnad mellan olika slags preferenser och har alltså en preferensdiskriminering då, att man inte gör något fel mot en individ när man dödar den om den inte har en medveten preferens om att fortsätta leva, tycker en del är fel. Så att den kritiken får han ju. Att individen i sig inte har något eget värde, utan bara preferensstaplarna då i världen. Preferenstillfredsställelse och preferensfrustration. Att människorna ses som bara behållare av preferenser och att det är preferenserna som har värde, inte individerna i sig. Men Singer var ju naturligtvis inte först, utan även Jeremy Bentham tog upp att djuren ska räknas med som grundare av utilitarismen. Sen har Singer naturligtvis utvecklat det och gått steget längre. Det har han ju gjort och fick ju naturligtvis en mycket större genomslagskraft. Så. Ja, alltså jag tycker ju att utilitarismen ger ett tillräckligt skydd för djuren. Naturligtvis inte för alla individer, det gör det inte. Men jag har svårt för att ta till med teorier där man kategoriskt utesluter något som helst offer. Det tycker jag är orimligt. Så att därför är jag ju inte regeletiker heller, utan jag tycker att konsekvensetiken är mer rimlig. Och där talar man om då att var är det möjligt att göra ett offer? Jo, när fördelarna är så pass mycket större än nackdelarna. Och jag tror ju att utilitarismen, att tänka på konsekvenserna, att kunna göra gradvisa framsteg är någonting som kommer att förbättra på längre sikt och kunna göra det mycket bättre också. Att försöka totalförbjuda allting nu på en gång, så jag tror inte jag är en framkomlig väg i alla fall. Så att jag tror att för djurens skull, för framtida djurs skull framför allt, för det kommer ju att finnas fler framtida djur än vad det har funnits och finns idag. Så av den orsaken så bör vi tänka mer så. Och då tror jag att konsekvensetiska teorier är bättre för djuren. Ja, tack.